Det har pågått det här i ungefär 20 år, eller hur? Mellan er samarbete. Hör ni, vilket härligt vittnesbörd. Vi ibland blir missmodiga för att vi inte ser resultat på en gång. Men Gud är suverän. Gud är suverän. Så jag var och åt på juldagen lite serbiska koldormar. Underbara. Och hon som bjöd oss, hon är läkare på Danderyd psykiatri och håller på att forska nu i en mycket, mycket, på ett mycket intressant område. Jag vill bara nämna i samband med det. Hon forskar i hjärnans återhämtande efter sjukdomar som skadar hjärnan. Och det finns en aspekt i den här forskningen, och hon är troligtvis lite pionjär i det här, eller bland dem. Och det kallas för neuroteologi, om jag inte nu har blandat ihop uttrycken. Neuroteologi, och jag frågade henne vad i hela världen handlar det här om? Ja, då sa hon att vetenskapen upptäcker mer och mer att det finns genetiska förklaringar till människornas inställning till tro i livet. Och jag höll på att säga, ni som är kalvinister, ni som tror på förutbestämmelse, ta det lugnt nu. Men hon säger att det finns människor som i sina gener har större predisposition att tro än andra. Men att det är intressant att alla har möjlighet att komma till tro. Och hur, sa hon, hur Gud anpassar sitt sätt att söka människor efter dessa förutsättningar som finns i deras genetik. Jag tänker bara så här. Ju mer världen upptäcker, desto mer kommer den boken att bli bekräftad. Det är bara så. Denna Gud är suverän. Och då tänker jag, när jag hör ett sånt vittnesbörd som Dag nu kommer. I 20 år har de umgåtts. Gud har fört människor i denna mans liv här och där. Var och en har sått något lite. Och en dag mognade alltihopa. Säd som ramlade i fall, föll i jorden. Det dog där, ni vet. Jag älskar där berättelsen om att när man såningsmannen som sår, han lägger sig och sover, och så står det skrivet, han vet ingenting hur det händer att det där växer. Och vi vill gärna liksom titta varje dag. Hur är det nu? Ska du bli frälst nu eller något sånt? Ja, men låt oss älska människor, tjäna dem. Kolla prioriteringar som han ser i varje situation. Och så lämna resten till Gud. Okej, väldigt bra inledning i min predikan. Så, jag vill läsa först en vers från Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 9. Och det står skrivet så här. Det är från 57 till 62. Egentligen bara vers 62. Men det handlar om en massa människor som säger till Jesus att de vill följa honom, men låt mig först. Dag, det var bra. Det var bra inledning. Ena säger, herre, jag vill följa dig var du än går. Jesus säger, rävarna han lyor, himmelens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. En annan säger, herre, jag vill följa dig, men låt mig begrava min far först, och så vidare. Och då ser Jesus en väldigt, väldigt viktig grej här i vers 62. Jesus svarade, ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Okej, jag vill tala om den typen av människor som Gud i denna tid söker, som är lämpliga för att hans rike ska spridas på jorden. Jag är så taggat för det här, så att jag är rädd att jag ska förstöra allt genom min ivrighet i det här. Jag tänker väldigt mycket på det här ordet på sistone, därför att jag ser att vi lever i en värld som verkligen, verkligen kan ta upp vår uppmärksamhet hur många gånger som helst varje dag. Jag kommer till det, men innan jag går till det så vill jag läsa nu en annan text i Psaltaren 30, verserna 7 och 8. Och läsa den här texten därför att jag tror att varenda en av oss i stort sett passar i den här beskrivningen. Eller i den här beskrivningen av det här upplevelset. Ungefär så här är människan. Det står skrivet så här. Psaltaren 30, vers 7-8. Jag sa det när det gick mig väl. Jag ska aldrig vackla. När det går oss väl, visste vi alla starka och optimistiska. Herre, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt. Men när du dolde ditt ansikte, blev jag förskräckt. Jag måste säga att jag kan identifiera mig 100% med den texten. Vi människor är lite allihopa till lax som det här texten. När det går oss väl så är vi starka, vi tycker det är så kul. Nej, jag ska inte vackla min sann, jag följer Gud, halleluja. Och så kommer en liten moln över solen och vi blir förskräckta. Kan jag fråga bara, jag pratade med en person för inte så länge sedan som mänskligt talat har ingen anledning att bekymra sig för sin framtid. Han har gott ställt, han har en fin familj, han tjänar bra med pengar, allt flyter precis så som det ska. En gång när vi var tillsammans så sa han till mig så här, Stojan, jag tänkte så här nyligen, tänk om jag förlorar jobb. Och jag såg mig själv sitta i en park på en bänk och dricka där och jag sover på bänken. Och min fru har lämnat mig och jag är ensam. Jag lyssnar på honom och tänker, han måste hallucinera eller så skämtar han med mig. Alla men inte du, tänkte jag. Du har ingen anledning att tänka så här. Allt flyter så fantastiskt bra. Jag byter min situation för din med den tanke att jag sover en gång på bänken. Så som du är rädd för att du skulle göra. Men jag tror det finns i vår mänskliga natur där. När det går allt väl så är vi bergsäkra. Sen när Gud gömmer sitt ansikte så vi blir förskräckta. Okej, det är det här mentaliteten som jag tror finns i oss människor. Det är det här mentaliteten som inte är lämplig för att vara Guds rikes byggare, om jag uttrycker så. Och jag understryker att när jag predikar om det här så ska ingen tro att denna Stojan, han är så självsäker så det är därför han predikar om det. Nej, jag predikar om det här därför att jag upplever att jag behöver det här i mitt liv faktiskt. I kapitel 12 talar Jesus i Lukas evangeliet, verserna 35-38, om de tjänare som deras herre finner på plats när han kommer hem och som är redo, som är vakna. Det här är en intressant aspekt av vårt kristna liv, därför att vi lever i en värld och även vi kristna faktiskt påverkas enormt mycket känslomässigt av olika saker som pågår. Och vi är lite olika personligheter. Jag vet inte hur många av er har läst den där boken om olika, de där fyra typiska personligheter. Sangviniker och koleriker och melankoliker och flegmatiker, ni vet det. Jag är ju 90% sangviniker, liksom. Jag gillar livet, jag gillar njuta av livet. Jag är känsloladdad typ och allt möjligt. Och det finns lite annan kombination, men det är just de här saker som finns lite mer eller mindre i oss allihopa, den här mentaliteten. Därför att vi har en fallen natur i oss och vi kan inte hålla en stabilitet i alla situationer i oss själva. Den är omöjlig för oss helt enkelt, tror jag. Och när jag tänker då på att vi är kallade av Gud, förutom till frälsning, till att sprida hans rike på jorden, vi är med i ett byggprojekt som är den enda som kommer att lyckas i denna värld. Garanterat. Vi är med om att bygga ett rike som består. Vi är med om att bygga ett rike som kommer i all evighet att stå kvar. För den typen av arbetet vill ingen anställa människor som ena dagen tycker att det är allt fantastiskt, andra dagen är som nere och de vill ingenting. Eller hur? Det är så. Gud vill inte anställa folk som ena dagen tycker halleluja Gud, nu välsignade du mig. Ja. Och andra dagen när han inte dyker upp så ser vi, vad är det för en? Och varför ska jag jobba för en sån Gud? Och så vidare och så vidare. Gud söker människor som tar i plogen och vänder inte sig om. Det här är väldigt starkt. Och Jesus, han i där texten när han ser, han låter väldigt känslolöst. Ja, men Jesus, jag kan väl begrava pappa först. Låt döda begrava sina döda, kom du och följ mig. Käre Gud, vad är du för en typ? Liksom lite grann som dagschef. Vilken hustru, vilken vad då? Du är här 110%. Jag vill inte nämna namnet på en av mina goda vänner. Många kommer att känna igen vem jag pratar om. Men för kanske 30 år sedan, 40 år sedan, det var en av mest begåvade talare i detta land. Han kom till sin arbetsplats inom kristenhet, till en bibelskola. Och ledaren för bibelskolan sa till honom så här. Du ska veta att här är det så här. Först bibelskolan och Gud. Sen församlingen och sen familjen. Han är skild idag. Och tyvärr. Jag tänkte idag säga lite smått skämtfullt och sarkastiskt, men det är inte sarkastiskt. Din tur är att du var i Skogakyrkan på den tiden, eller hur?
Nej.
Aha, nej. Ja, bra. För att om du i ett annat sammanhang satte församlingen på femte plats, då skulle du inte blivit populär i det sammanhanget. Okej, okay, det är parentes. Så det är det här som Gud söker. Lyssna. Jag ska nämna tre exempel bara i Bibeln som tog, av människor som tog i plogen, började och sen vände om sig och så blev det inget av deras liv i stort sett. En fick chans att rätta till det. I första Moseboken kapitel 19 handlar om Lot och hans hustru, ni vet allt. Sodom och Gomorra lever de i. Gud måste låta Sodom och Gomorra betala för sin synd och allt. Och han vill rädda Lot och hans hustru. Och det är väldigt bråttom. Och ängeln kommer och säger, nu måste ni ut härifrån. Och så säger han, vänd er inte om. Låt mig få fråga en enkel fråga. Vem av oss i hela världen, om vi är liksom, jag vet inte vad jag ska säga, normala människor. Vem av oss skulle, om vi lämnar Sodom och Gomorra, vända oss och sörja efter att vi lämnar det där sammanhanget? Kära vänner, det var centrum för all perversitet som fanns i världen. Ni vet, när vi vänder om och det hållet där vi lämnar, då gör vi det utifrån en känsla av att vi kommer att sakna något där. Eller hur? Men i det här fallet fanns ingenting att vända om till. Och Gud säger till Lot och hans hustru, vänd inte om. Ta i plogen, där är riktningen. Fäst blicken på det och gå dit jag ser att ni ska gå. Hon vänder om sig och vänder sig om. Och vad det blir av henne? Det blir en saltstod. Med andra ord, oanvändbar för Gud efter den stunden. Död. Här är en annan person i Bibeln som var också tog i plogen och vände sig om. I andra Timoteus brevet 4:20 så skriver 4:10 skriver Paulus om Demas. Han skrev till Timoteus och sa, skynda till mig, alla har lämnat mig. Demas har åkt till Thessaloniki för han älskar livet i Thessaloniki och han har lämnat både mig och allt. Tog i plogen, vände sig om. Och blev oanvändbar för Gud. Tredje person. Johannes. Mycket intressant. Johannes 20. Lyssna. Johannes 20. Uppståndelsen har inträffat redan. Jesus lever igen. Och berättar för sina lärjungar om Guds rike. Och i vers 24. Så står det skrivet så här. Ska vi se. Johannes 20 och 24. Jag tittar i fel bok så. jag ska bläddra till det. Johannes 20:24. Ja, mina vänner, låt mig få ställa en fråga innan jag läser texten. Om någon skulle säga till oss här, nu kommande fredag 7 på kvällen, så kommer Jesus att berätta om vad som kommer att ske i världen nästa 10 år. Får jag fråga, hur många av oss skulle vilja missa det tillfället? Finns det något viktigare prioriteringslista än att få höra om det? Jo, det gör det. Jag hade 4 bibelstudier. Jesus var här om kommande ting. Det var ingen från församlingen där. Nu tog jag i tillfället. Gode Gud. Nej, okej. Lyssna på mig. Det är en otrolig situation. Jesus har uppstått från de döda. Han talar om Guds rike. Och i 24 vers står det skrivet så här. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingar, hade inte varit med dem när Jesus kom. Åh, kärlek. Men Thomas, men du vet, solen spelade innebandy, jag var tvungen att åka med honom. Men Thomas, nu, ursäkta, det kanske blir lite kommentarer här som är på gränsen, måste balanseras. Jag tänker inte lägga skuld på någon, jag bara säger så här. Vad var det viktigare än att möta den uppståndne Jesus i den situationen? Men Thomas uppenbarligen tyckte det var något som var viktigare. Han var på vippen att missa hela poängen med sitt liv. Han var på gränsen liksom att missa Guds tanke med honom. Därför han tog i plogen och sen började lite störningar runt omkring, ni vet. Ja, han är död, vad synd. Nej, jag släpper plogen, jag vänder mig om. Jag gör något annat. Och jag måste säga så här. Nu vill jag säga en tanke som jag inte kan formulera tillräckligt bra. Därför den har inte ännu mognat inom mig till den måttet att jag skulle kunna säga den på väldigt bra sätt. Men jag upplever följande. Om jag predikade där predikan för 10-15 år sedan, så tror jag att det skulle varit en lagisk och ganska tuff predikan, där flesta skulle blivit bedrövade och inte uppmuntrade. Idag ser jag på det här på ett annat sätt. När jag talar om det att ta i plogen och inte vända sig om. Jag talar inte om någon överlåtelse som gör oss till krymplingar och som gör oss till att vi stelnar. Jag känner det inom mig, förstår ni mig? Jag känner inom mig att det finns någonting som jag ber om att Gud ska hjälpa mig att se klart, så att jag inte behöver kämpa på ett frustrerande sätt med fördömelse, därför att jag lever inte upp till någonting. Men ändå ber jag om att Gud ska lägga ner något djupt i min själ som är så stadigt, så att jag håller i plogen. Hör mig nu vad jag säger. Att jag håller i plogen, och även om jag faller på näsan, så ska jag göra fåra med min näsa. Men jag släpper inte plogen. Det här var bra bild. Den kom till mig häromdagen. Varför jag säger det? Jo, därför att jag är medveten om att jag inte kan hålla i plogen hela mitt liv så här och bara, halleluja. Så. Jag vet att jag kommer att snubbla. Jag vet att jag kommer att falla. Men må Gud hålla mina händer på plogen, som jag gör fåra med näsan, så vill inte jag släppa plogen. Förstår ni mig? Det är det här jag tror det handlar om. Så hör nu vad jag säger. Jag försöker inte säga liksom att här kommer nu alla som inte har prioritering som dag, så är vi fördömda allihopa. Det är vi inte. Det finns något djupare än när allt är väl och säga nu följer jag dig, Gud. Det finns något djupare. Det finns något som berör vår själ på djupet, som säger jag går även om jag kryper. Jag släpper inte plogen. Och vi kommer att se vad plogen är. Plogen är inte min förmåga att vara överlåten varje dag till 100%. Plogen är inte att jag har allt rätt på sin plats. Plogen är för mig att hålla mig till det här korset. Att hålla mig till korset i varje livssituation. Och när omständigheterna utmanar mig att släppa plogen, så säger jag nej, jag har tagit i den, jag släpper inte den. Fienden kommer att säga, vadå du släpper inte den? Titta hur du lever. Han kommer att säga det. Men då kommer Guds ande att säga, håll i det där bara. Håll i det där bara. Okej, låt oss nu titta på varför det här tror jag är så otroligt viktigt. Matteus 24. Matteus 24 Jesus talar om sista tiden. Och då talar han så här. Det här är min sann teologi, ska ni göra nu. Gode Gud. 24, vers 23 och vidare. Om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Till falska Messias gestalter och falska profeter ska sträda fram och göra stora tecken under för att om möjligt bedra även de utvalda. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så går inte dit. Gå inte dit. Eller han är där, han är i de där inre rummen, så tro det inte. Till liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Nu kommer där vers. Där den döda kroppen är, samlas gamarna. Det är en av mest fascinerande verser för mig i hela Nya Testamentet. Jag har försökt riktigt gräva in i det för att se vad det här betyder egentligen. Lyssna nu. Jesus beskriver världen i de sista tiderna. Och det som Jesus beskriver här också är en mentalitet som springer överallt för att få det som man vill ha. Messias, ordet för Messias är bland annat smörjelse. Okej, okay? Inte bland annat, det är det betyder egentligen. Så med andra ord skulle man kunna översätta det och säga, Jesus säger så här, det kommer bli rykte om att smörjelse här. Här sker det. Åk dit och dit, för där är det nu. Det är väldigt märkligt, så säger Jesus, åk ingenstans. Spring inte efter det. Och då säger han, där gamla eller där döda kroppen är, där samlas gammar. Okej, vänner, lyssna nu på mig. Det här ordet döda kroppen, jag har grävt i det så mycket som jag kunde att se vad det betyder. Jag tror att det är det här som betyder, även att ni kommer kanske inte hitta någon förklaring där, men jag har tittat på allt möjligt. Döda kroppen är ett uttryck som egentligen står för evangeliets sanningar som förvrängs och anpassas till människofallna naturens begär. Mycket sagt. En gång till. Döda kroppen betyder evangeliets sanningar som har förvrängts och anpassats till människans kötsliga natur. Där samlas gammarna. Vad är gammarna då? Ja, om jag förstår rätt från den här texten, gammarna är troende som springer överallt för att få sina behov uppfyllda. Man kallar dem i västvärlden för krusmatiker. Inte karismatiker, utan krusmatiker, ni vet. Båten från Florida till Bahamas. Och det är mycket på bordet där. Allt vad du vill ha. Okej. Okay. Jag tror inte att jag överdriver när jag säger att tiden som vi lever i är hittills i alla fall, men det kommer att öka. Det absolut största bevis på att vi lever i en tid där människan står mer och mer i centrum. Till och med Gud anpassas till vår natur. Jag menar, vi har kyrkor idag i vårt land där Gud är myspys. Och vad som helst som passar dig. Och det är den här tiden vi lever i. Vi lever i en tid där så kallade teologi kommer mer och mer att flytta Gud, Jesus och korset undan och sätta människan på tronen. Och när människan är på tronen, då måste evangeliet anpassas människans behov. Ja, men kära någon, Gud är så snäll, Gud är så fin. Det är inga problem med det där. Kära Gud, vänta nu, vem är Gud? Är det vi som är Gud eller är det han som är Gud? Och Jesus säger, akta er för att inte hamna i den här typen av mentaliteten. För att jag vill inte vara en gam kristen. Jag menar, ni vet, vissa översättningar säger att där samlas örnar. Det är så logiskt som det går. Jag är ingen ny naturvetenskapsman, men som jag förstår så flyger inte örnar på döda kroppar. Det är gamar som flyger på döda kroppar. Jag vill inte vara en gam kristen. Där, ja, nu predikar de halleluja om framgång ekonomiskt. Nu ska vi dit. Och nu predikar de en annan sanning, evangeliet, och anpassar den till samma. Nu ska vi dit, syskon. Såna människor har inte Guds rike mycket nytta av. Jesus säger, jag vill ha människor som tar i plogen. Som springer inte överallt i det skriks, nu är det där och nu är det här, nu är det här. Utan jag vill ha människor som tar i plogen, som vet vad korset betyder. Som vet vad jag har gjort för dem. Som vet vad jag håller på med. Och de är överlåtna till det, även om de gör fora med sin näsa. Okej. Så det är det här mentaliteten. Jag menar, vi lever i en tid där det finns skräddarsydda religioner för dig. Du kan gå på internet, ge ditt namn. Nu vet jag inte om det finns, men jag gissar. Du kan ge ditt namn, din födelsedag och din kön. Det behövs inte det heller. Du är hon eller hen. Och de skräddarsyr religion för dig. Det här passar dig bäst. Lite Buddha, lite Jesus, lite sushi, jag vet inte vilka det är. Liksom... lite av allt, och då anses du vara väldigt liksom bred, väldigt tolerant och allt detta. Men okej, får jag fråga, om man skräddarsyr en religion i vilken saknas, inte att det saknas ingrediensen, utan som består av honom som säger jag är sanningen, jag är vägen, jag är livet. Vad är det kul att ha skräddarsyd ideologi som består av massa små lögner? Men vi lever i en värld då utbyte eller utbud på den religiösa marknaden är så vansinnigt stor, även bland oss kristna. Så du kan i stort sett välja varje söndag något nytt som passar dig. Gillar inte lovsången i Skogakyrkan, nu går vi till det där bergkyrkan, eller vad heter det? Nej, bergsång. Nej, Hillsong, okej. Nej, liksom... nej, ursäkta mig. Det jag bara säger, jag bara nämner det. Nu gillar jag inte den predikanten, han talar inte om Jesu återkomst. Nu sticker vi där de talar om Jesu återkomst varje dag. Ja, men kära Gud, vilken predikant kan nämna alla sanningar i Bibeln i ett möte? Eller i två möten? Okej, vänner. Utbud är otroligt stort och det tilltalar, lyssna på mig nu. Det tilltalar den mentaliteten som vi har genom åren har fostrats till faktiskt. Och det är att du kan välja abonnemang, godet till bland 79 abonnemang i erbjudanden. Och till sist när jag spenderar 3 timmar innan jag ska boka en biljett, så till sist säger jag att jag spenderar 3 timmar förgäves, för att när jag köpte den biljetten så kunde jag trycka på första och det skulle varit lika bra i stort sett. Lite karikerat, men inte långt ifrån sanningen. Så, i Hesekiel 44, verserna 10-13-14, så talar Gud om präster som anpassar sig till dessa gammentalitetmänniskor. Och han säger där, Hesekiel, profeten, han säger, men de präster som gick vilse när Israel gick vilse, de ska inte stå inför mig och göra tjänst inför mig. De kommer att syssla i förgården, men inför mig och min närvaro kommer de inte att komma. Det här är väldigt lätt att göra det. Gode Gud Vem vill predika? Vem vill vara som Jeremia och Hesekiel och de andra? Jag läste häromdagen att Gud sa till Jesaja att han ska gå 3 år barfota och utan några väldigt mycket kläder på sig. I 3 år. Jesaja, vad håller du på med? Ja, Gud sa. Åh, kära. Okej, men det som jag tänker bara, vad är det som det här, hela det här atmosfären som pågår i världen, vad har den för syfte? Vad är det som den vill göra? Johannes 6:26, när Jesus matade massa folk, så vänder han sig till dem och säger så här: jag vet att ni inte följer efter mig därför att jag har gjort under. Eran motiv är mycket enklare. Ni följer efter mig därför att jag har gett er bröd och era magare mätta. Inte ens under var intressanta för dem. De brydde sig inte hur brödet kom. Det var bara att brödet kom. Folk går ut. Jag ska säga amen snart. Och förstår mig nu. Jesus är medveten om det här. Han var medveten om det. Okej, jag vill nämna syftet med det som pågår och varför behöver vi vara medvetna om det här. Första saken som det här som pågår i världen vill göra, det är att, som jag sa redan, att dra oss bort ifrån det centrala i vår tro, och det är korset och Jesus. I Galaterbrevet 1:6 så säger Paulus till galaterna: jag förundras att ni så fort vänder er bort ifrån honom som har dött för er och som har betalt. Jag menar, hur mycket är värt han som dog på korset för oss? Finns det någon annan som är mera värt? Ursäkta min fråga, gode Gud. Vem är mer värd att uppskattas än en som ger sitt liv för dig och mig? Och Paulus säger: galater, ni vänder er så fort bort ifrån det centrala. Ja, men du vet, det är så härligt där. Och vad föll galaterna för? Ja, de föll för frestelse att hjälpa Gud när det gäller deras frälsning. De skulle hjälpa Gud lite så att de kan stå där och säga: vi gör det här. Vi äter inte svinkött, halleluja. Och vi gör inte det där, och vi håller oss till sabbaten och lördagen. Och så säger Gud: lyssna, det är inte det som är centralt. Ät inte kotletter om du inte gillar dem. Men det är inte det som är centralt. Det centrala, det är korset. Okej, så det är det första. Den vill dra oss ifrån det centrala i evangeliet. Det andra är att den vill dra oss ut ur vila som evangeliet ger oss. I andra Moseboken talas det om sabbaten, att hålla sabbat. Nu redan nämnde jag, sabbaten är uppfylld i Jesus, han är vår sabbat, så det är ingen diskussion. Så du kan hålla fredag, tisdag, vilken dag du vill i stort sett, för min del. Sen om en dag Gud kommer att upprätta allt detta som det var tidigare, det är hans grej, och jag kommer inte ha något emot att vila på lördag eller på sabbat. Men i alla fall, det där budet om att vila var väldigt sträng. Gud säger till sitt folk i andra Moseboken 31, verserna 12-16. Han säger så här: sabbaten måste ni hålla. Om någon gör ett arbete på sabbat så kommer han att dö. Tufft. Varför? Jo, därför att Gud har gjort allt och han vill lära oss att det finns en sak som är viktigare än våra ärliga försök att behaga honom. Och det viktigare är tro på hans fullbordade verk. Det är viktigare att vi förtröstar på honom och hans trofasthet än att vi försöker göra så gott vi kan. Det är absolut någonting som ärar honom mer än alla våra försök. Det är att vi säger: jag tror på att du är trofast. Jag tror att jag är frälst även nu när jag har riktigt, riktigt krånglat till det. Därför att jag håller mig för plogen. Och jag vill inte vända mig till det här som kommer och säger: hallå, nu skärp dig. Låt mig få säga den här tanken. Jag har sagt den många gånger. Och den går djupt så att jag inte fattar själv riktigt djupet av det. När jag ser ett område, en aspekt av min relation med Gud, eller när jag ser ett område i min personlighet där jag märker att jag kommer till korta. Den stunden när jag möter min brist, den stunden jag ser nu ska jag skärpa mig, så har jag redan förlorat kampen. Jag har redan förlorat. Därför att när jag ska skärpa sig, då blir det bara mer krångligt. Men den stunden när jag möter min brist och jag ser det. Låt mig säga, jag skrev på Facebook lite här och där. När sanningen kommer och belyser en aspekt av min personlighet som är bristfällig. Den sanningen som belyser den bristen, den definierar aldrig mig i helhet efter den där bristen. Utan den säger till mig, okej, jag belyser den här aspekten, men i helheten är du min. Ni vet, Abraham ljög en gång, eller ett par gånger. Det står ingenstans i Bibeln att Gud kallade honom för lögnare. Det är en sak att ljuga i sin svaghet. Och när situationen uppenbarar min brist och belyser min brist, så kallar inte Gud mig för lögnare eller för något annat. Utan han bara konstaterar, det där området vill jag ändra i ditt liv. Men du är fortfarande mitt älskade barn. Vilket evangelium. Är det här döda kroppen eller är det levande ordet? Ja, jag tycker det är levande ordet, ärligt sagt. Så, låt oss gå vidare. Så, alla de här omständigheter i världen, allt som pågår runt omkring oss, de vill dra vår uppmärksamhet och säga, släpp plogen. Det finns nu viktigare grejer för dig. Men Bibeln säger, håll ögonen på plogen, håll ögonen på riktningen. Håll ögonen, håll i korset och släpp inte det. Okej? Så i Psaltaren 78 så talas det om det här att hur föräldrar behöver berätta för sina barn för att barn i sin tur ska berätta för ett släkte som ska födas. Och så står det skrivet, all detta ska ni göra för att det släkte som inte är ännu född men ska födas ska lära sig att sätta sin förtröstan till Gud, så att ni blir inte som era fäder som var ostadiga i sina hjärtan och som var trolösa i sina själar. Då tänker jag så här. Ja, nu sitter en av våra barn här, så jag kan inte säga vad som helst. Men någonting vågar jag ändå säga. När jag läser där Psaltaren så ser jag det som Guds ursprungliga tanke är. Jag kommer till det i kommande söndagar. Familjen är Guds första instrument. Okej? Sen, även som ensamstående är jag självklart Guds instrument. Men, då tänker jag så här. Det som Gud ville från början, det är att vi föräldrar berättar för våra barn att det är lönt, om jag uttrycker mig nu affärsmässigt, att det är lönt att lita på Gud i livet. Att det är lönt att sätta Gud på första platsen och företaget på fjärde. Att det är lönt att sätta Gud på första församlingen på femte. Även någon säger, vad säger du? Församlingen och Gud är samma sak. Jo, på ett sätt. Men inte i den där formen som vi har det idag. Okej. Okay. Då säger Gud, berätta för era barn om Guds under. Syskon, ja men jag har inte upplevt några under. Okej, okay. Alla upplever inte likadana under. Dag, jag vågar säga, Dag och Hillevi har inte upplevt hälften av de ekonomiska under som Soila har upplevt. Varför? Helt enkelt därför att Gud välsignade hans arbete, så det är inget fel. Det är inte mera andligt att uppleva ekonomiska under på det viset som vi har upplevt. Det är bara att vi går olika vägar, inget annat. Han har litat, eller de har litat lika mycket på Gud i sin situation som vi har varit tvungna att lita på Gud i vår situation. Vänner, hallå. Det är ingen skillnad, vi ska inte göra skillnad på det viset. Vi har var och en vår väg att gå. Vi har var och en den plogen som vi har tagit i att hålla i och gå vidare. Gud välsignar inte liksom mig därför att jag är bättre. Gud välsignar bara dem som håller sig till honom och inget annat. Och som sätter sin förtröstan till honom. Inget annat. Enkelt. Okej, okay. Så han vill dra, de här omständigheterna vill dra oss ut ur det här vilan. De vill att vi ska släppa plogen, släppa korset, släppa Jesus. Tänk på Johannes döparen. Har någon sett mera under än denna man, liksom på ett sätt? Han döpte kring 2 miljoner människor som jag vet. Vilken väckelse. I Matteus 11, när han sitter i fängelse, lyssna. Kom ihåg saltaren vi började med. När allt gick mig väl så sa jag ska aldrig vackla. När Gud gömmer sitt ansikte så darrar vi. Det är det som hände med Johannes döparen. Han sitter i fängelse. Han skickar några av sina lärjungar till Jesus och säger, gå och fråga honom, är det du som vi skulle vänta på eller ska vi vänta på någon annan? Vänner, gode Gud. Jag menar, det här är inte stojan, det här är inte när någon människa, höll jag på att säga. Det här är Johannes döpare. Mannen som förstod att det var Messias. Mannen som gav livet för honom. Mannen som såg massa folk omvända sig och förbereda vägen för Herren. I en stund var omständigheterna så tuffa så att någonting viskade i hans öra och sa, Johannes, släpp plogen, du har blivit lurad. Han blev så attackerad. Vem är vi att vi skulle bli besparade? Men han. Och Jesus säger till honom. Gå och säg till Johannes vad ni ser. Lama går. Spetiska botat. Alla under. Och du tvivlar. Och då är det här. Det spektakulära. Under och tecken är inte det avgörande. Visst hjälper de till att folk ska tro. Men det är något djupare som måste in i våra hjärtan. För att Gud gör aldrig, eller Gud gör inte alltid sådana grejer som vi önskar. Okej, jag går vidare. Så, kom ihåg Petrus. Det här är också det som snart är färdigt. Petrus, när Jesus kommer och tröstar honom efter att han har förnekat honom. I Johannes 21. Så är Petrus fortfarande frustrerad och kan inte hålla i plogen bara. Han säger, men vad kommer att ske med Johannes? Ja, men vad har du med det att göra, Petrus? Jag har kallat dig att ta i plogen och följa mig. Johannes är mitt problem. Gör du det som jag har för dig och lämna Johannes till mig. Den andra personen är Marta till exempel. Lazarus dog, panik. De hör att Jesus kommer. Marta börjar på en gång springa som galning. Om du var här bara så skulle det inte hänt så. Panik. Martas mentalitet. Jesus säger, sa inte jag till dig att du ska tro. Nu när jag berättar om de här, jag kan inte låta bli. Jag ska nämna bara en person till. Saul i första Samuels boken 13. Omringad av fienden. Samuel sa till honom att han ska vänta tills han kommer. Saul får panik. Saul säger, jag väntade på dig, du kom inte. Jag tittade på filisterna, de var många. Jag tittade på folket, de försingrades. Vad tittade Saul på? På omständigheter. Och han släppte plogen och började göra något som inte var honom anförtrott. Och förlorar hela kungadömet. Ni vet, många av er vet att det huset som vi bor i brann. Första eller andra året när vi flyttade in. En vägg brann. Ni skulle sett mig där. Gode Gud. Jag var värre än Saul, Petrus och Marta tillsammans. När vi upptäckte att väggen brinner så fick jag panik. Jag sprang som förvirrad mös i huset. Mus menar jag. Eller råtta. Jag sprang och Sojla, mitt vittne, och Sara minns det säkert. Och jag skriker till Saki, gå ring nu till brandkåren. Pappa, jag pratar med dem precis. Och så pratar Saki liksom, hej, vi är på Strömkallen, huset brinner. Och jag sa, men huset brinner! Säg det på ett sätt så de fattar det. Och jag fick sån panik liksom. Jag vet inte ens idag hur jag lyckades rycka en planka och slänga vatten på det. Jag fattar inte. Det gick en man som med sin hund och promenade och såg det. Han sa, vad ska jag göra? Jag lade som helst, jag bara gör något. Och ni vet, när brandkåren kom, de behövde inte släcka huset. De skulle behöva 3 bilar för att släcka mig. Och när man är av den mentaliteten, då passar man inte alltid in i Guds rike. Eller för Guds rike. Kära Gud, bara man ser en filistej. Nej, nu! Låt oss gömma oss i hålor. Nej, ta det lugnt. Okej, vad är lösningen? Nu kommer jag till lösningen. Lösningen är följande. Första Moseboken 26. Här är lösningen. Ja, jag älskar den här texten. Första 26. Första 3 verser. Det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid, och Isak begav sig då till filisternas kung Abimelech i Gerar. Okej, lyssna på mig nu. Ni minns vad som hände när hungersnöd var på Abrahams tid. Vad gjorde Abraham? Trons fader. Vad gjorde han? Han köpte biljetten till Egypten. All inclusive. Ja, det skulle inte du och jag göra, nej. Jag minns för 20 år sedan när räntorna gick upp till 500%, minns ni? Jag band ett lån på huset så här bara, nu kanske blir 1000%. Och en granne band också. Och efter 3-4 dagar eller 2 veckor så föll det till sin normala. Men har man panikmentalitet, då binder man det som inte ska bindas. Men så är det. Lyssna nu. Lyssna nu. Psaltaren 78 säger: fäder, berätta för era barn att lita på Herren så de kan berätta för sina barn. Vad såg Isak i sin pappas vandring med Gud? Ja, han såg att när det var kris så flyttade pappa till Egypten. Så säger Isak, så gör jag också nu. Ni vet, något som talar mycket högre än bara teologimunen, det är livsstilen. Jag menar, jag har sagt det många gånger. Jag är inte tronshjälte. Jag minns situationer i våra liv när jag fick panik. Och denna min finska, hon sa bara, ja, det ska bli intressant att se hur Gud ska lösa det här nu. Och hon ser det och jag får psoriasis liksom. Med min tro. Och lyssna nu. Han ser Isak så här. Då uppenbarade sig. Isak ser, pappa åkte till Egypten, nu åker jag. Det löser sig, jag släpper plogen och jag åker till Egypten. Och då säger Gud till honom, dra inte ner till Egypten, utan bo kvar i det land som jag ser dig. Stanna som främling här i landet, jag ska vara med dig och välsigna dig. Till åd dig och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Gud säger, Isak, det är kris. Om du tittar på omständigheter så kommer du att släppa plogen. Du kommer att vända om dig. Och då kommer du inte att passa för det där som jag vill göra. Genom din pappa, genom dig och genom dina efterkommande. Du kommer ha ett hjärta som svänger efter dina behov. Men jag vill ha ett hjärta som tror på min vilja och som tror på min ed. Jag har sagt att jag ska ta dig in i detta land. Jag sviker aldrig. Står skrivet att Isak lyssnade på Gud. Och i vers 12. Isak sådde där i landet och fick det åter 100-fall till Herren. Till Herren välsignade honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer. Så att de blev avundsjuka på honom. Håll i plogen. Gud är trofast. Andra exemplet. Rut. Jag har bara 2 texter kvar. Så. Rut. Men de är så viktiga så jag vill inte säga amen innan jag läser dem. Lyssna på Rut. Ni minns vad som hände. Naomi, som var gift med Elimelech, judina, som bodde i Betlehem. Det finns en symbolik i där, så det hjärtat bara darrar. Elimelech betyder min Gud är konung. De bor i Betlehem som betyder brödets hus. Naomi betyder min förnöjsamhet. Min älskade. Lyssna nu. En man. Okej, nu talar jag. Min Gud är konung, är gift med min förnöjsamhet, och de bor i brödets hus. Och hungersnöd kommer. Och de lämnar brödets hus för att gå till hedningar för att inte dö av hunger. Hans Gud är konung och hon är Guds förnöjsamhet. De går och letar efter bröd bland hedningar, de som bor i brödets hus. De dör allihopa. Naomi ska tillbaka till Israel, för att nu har omständigheterna förändrats. Nu är det bättre i Israel. Och Rut säger, jag följer med dig, ni vet hela storyn. Hon säger, vad ska du följa med mig? Jag kan inte ge dig en annan son. Nej, jag följer med dig, jag har sagt detta, inget än döden skiljer oss åt. Så kommer de i Israel. De har ingenting. Ingenting. En dag säger Rut, låt mig få gå och plocka säd efter skördemän. Jag skulle säga till henne, Rut, kära älskade barn, vi håller på att dö. Vilken nytta av ett säd som du ska plocka? Eller en säd? Ni vet, Gud börjar i det lilla. Någon skulle säga, låt oss först göra någon strategi så att det kommer en ton bröd på en gång. Nej. Hon säger, låt mig få gå och plocka efter skördemän. Hon går och plockar, och i kapitel 8 så står det skrivet att hon kom på Boas åker, och när han ser henne där så säger han till henne, gå inte till andra åkrar. Om de ser att smörjelsen är på andra åkern, säger Gud, jag blir berörd till tårar när jag talar där. Stå på min åker. Du kommer höra röster om att det finns mera sätt på andra åkern. Det kommer att se bättre ut där. Var är trofasta kristna? Jag är så trött, ursäkta mig nu. Jag är så trött på att höra kristna som letar efter bättre sammanhang. Men de är inte beredda att ge ett dugg för att ändra sammanhanget där de är. Vilken nytta av de som löper runt omkring. Jag ser inte till dig att du ska dö här i församlingen. Där Gud leder dig, gå dit. Men var trofast i någonting. Kära Gud, det är det som Gud gör med mitt hjärta. Innan jag kom till Skogakyrkan, tro mig. Om Gud inte talade till mig innan vi kom hit, så skulle jag troligtvis inte varit kvar här. Inte därför att jag inte gillar Skogakyrkan. Bästa församlingar jag har jobbat i. Jag har sagt det miljon gånger. Men jag var också rastlös och letade efter perfekta ledarskapet, och jag vet inte vad. Och då sa Gud innan vi skulle flytta, nu flyttar du upp till Kungsängen och du ska vara där. Inget mer. Inte hur länge. Och jag tackar Gud för att han har gett mig kraft och nåd att vara här i 15 år. Och han må hjälpa mig att vara här så länge han vill. Inte så att du inte... Nu, vänner, ingen binder någon här. Ingen kommer att hota dig när du lämnar denna församling. Tro mig. Den som hotar dig, han kommer bli avskedad. Ingen har rätt att kontrollera Guds församling förutom han som är hennes herre. Men Rut, hon stannade kvar. Och ni vet vad? I kapitel 3 och verserna 10 och lite vidare, då kommer Boas till henne. Hon har samlat mycket. Hon har överlevt. Och så säger Boas till henne så här. Då sa han, vers 10 i tredje kapitel 11. Välsignad är du av Herren, min dotter. Du har nu visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter varken unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du ser ska jag göra för dig. Kära Gud, sådan är vår Gud. Sådan är den som kallar oss att ta i plogen och inte vända oss om. Min dotter, var inte rädd. Därför att du varit trofast och höll i plogen, den lilla plogen, så vill jag säga till dig nu. Den trofastheten som du visar nu är större än den som du visade i början. För att jag ser att nu är du inte trofast längre bara därför att du överlevde, därför att min åker räddade dig från hungersnöd. Utan jag ser att du är trofast utifrån en annan motiv. Och ni vet vad som hände med Rut? Hon hamnade på rätt åker och hon blev en i den messianiska familjen. Denna hedna kvinna. Genom att hon tog i plogen och lämnade aldrig plogen. Okej, okay, ska be tillsammans. Jag vet inte om jag har rätt till det, eller jag har inte rätt till det, men Gud kanske har det. Jag bara känner att jag skulle vilja ge en inbjudan till dig som är här idag. Gud talar på olika sätt till våra hjärtan. Men jag upplevde i morse när jag skulle komma hit att Herren vill säga till någon: vill du förnya ditt förbund med mig i slutet av detta år? Vill du ta på nytt på den i den plogen som jag har gett dig? Både när det gäller din frälsning och när det gäller det att tjäna mig i det som jag vill att du ska tjäna mig. Vill du göra det? Vill du förnya din trofasthet gentemot mig? Ge mig en chans till att bevisa mig vara trofast, att bevisa mig vara en Gud som aldrig sviker. Jag kommer inte att lämna dig om du inte lämnar plogen och vänder dig om. Så nu innan vi sjunger kanske en sång till eller något. Låt oss bara be tillsammans. Så du som vill göra det, ställ dig upp där du står inför Gud. Det är mellan dig och Gud, men ibland är det viktigt att man manifesterar sitt beslut på synligt sätt också. Så om du upplever att Guds ande har talat till dig genom det här ordet, ställ dig inför Gud och säg: Fader, jag vill ta i plogen på nytt. Jag har släppt den, jag har hållit den lite sådär segt och lite sådär svagt. Men nu står jag här inför dig och jag ber om kraft att ta i plogen igen och att inte vända mig om. Det betyder inte att du ska bli perfekt och allt som vi redan sa, utan det betyder helt enkelt det där: även om du faller på näsan så ska plogen gå. Du ska dra fåra med din näsa, men du ska göra Guds vilja. Därför att du vill inte vända dig om. Så ställ dig gärna upp så ber vi tillsammans för dig. Jesus, Fader i himmelen. Fader i himmelen, du som äger alla själar i världen. För att du har skapat oss och du har också gett din son att dö på korset för att friköpa oss. Du säger, Herre, att du har friköpt oss, inte för att vi ska leva för oss själva, utan att vi ska leva för den som dog för oss. Herre, nu ber jag i Jesu namn att dessa syskon som står inför ditt ansikte, att du ska komma med din kraft, att du ska komma med tröst, att du ska komma, Herre, med en förnyad syn på hela livet, Herre. Jag ber om detta, Far, i Jesu namn, inte för någon annan skull än för din skull, Herre. Det är ditt folk, vi är ditt folk, och du vill, Herre, att vi ska fullborda det som du har tänkt med oss. Jag ber, Fader, i Jesu namn, och om en mäktig välsignelse över dessa syskon som står inför ditt ansikte. Herre, använd dem och visa dem att det där prioriteringen som vår broder Dag gjorde, att den är behaglig inför dig, Herre. Att Gud kan vara mitt i, på första plats, mitt i all det många som pågår. Men i våra hjärtan vill du att du ska sitta på tronen. Tack för din välsignelse över dem. Tack för din ledning i deras liv. Och tack, Herre, för kraften att hålla blicken framåt och inte vända om sig. I Jesu namn, förhärliga dig genom våra liv i fortsättningen ännu mer än du har gjort hittills. Vi tackar dig för det, Fader, i Jesu namn. Amen. Amen.